Välkomna till dagens debatt. Slaget efter 12 idag ska vi tala om pengar, om rikedom och om fattigdom. Och först börjar jag med att hälsa gästen som sitter mitt emot mig välkommen. Mia Haglund, generalsekreterare för Nordisk Grönvänster. Välkommen.
Tack så mycket.
Bredvid mig sitter riksdagsman Johanna Vartiainen och nationalekonom. Välkommen.
Goda, goda.
Och Sixten Korkman är också här, politisk doktor och ekonomisk expert med ett förflutet bland annat som vd för Etla. Välkommen.
Tack.
Vi börjar med dig, Mia Haglund. Du skriver i Ylioppilaslehti från den 13.9. under rubriken Södern rikkat. Ungefär, låt oss äta upp de rika. Vad menar du?
Det är ju en översättning eller ett spel på Rousseaus det här uttalande om att när kortare, när brödet tar slut så kommer de fattiga att äta de rika. Och det är ju egentligen bara en symbolik på en samhällsordning där det här om förmögenhet blir för trångt placerad på en för liten skara människor, så kommer det att finnas krav om en omfördelning. Och det är egentligen det som det hela står för. Det var menat, och det är fortfarande menat, som en diskussionsöppning om att börja diskutera förmögenhet och börja diskutera rikedom. Både i finländsk kontext, men framförallt kanske en internationell kontext. För att det talas hemskt mycket om fattigdom och hur viktigt det är att vi får människor ur fattigdom. Och det kan vi alla hålla med om. Och det är en ganska lätt retorik. Men den andra sidan, att tala om att är det faktiskt ändamålsenligt att ha en så koncentrerad förmögenhet bland en så liten skara människor. Så det är det inte lika stor diskussion om. Och där säger jag att det var passligt att öppna en sån diskussion.
Mm. Du har nog lyckats öppna den diskussionen. Bland annat riksdagsledamot Anna Kontula från Vänstern deltog sedan i ett tv-program i det här Sannikka Ukkola här på slutet av september. Och då citerar hon bland annat dig och höll med dig och sa att vi dör ju alla på den här planeten om kapitalismen får fortsätta med sån här aldrig bromsande, alltså en takt som vi inte bromsar på något sätt. Men vi ska återkomma till det. Vad säger du, Johanna Vartiainen, om den här öppningen, diskussionsöppningen?
Ja, alltså vi ser en sån polarisering i politiken generellt att å ena sidan är det sant att det har blivit allt större klyftor i västvärlden och rikedomarna koncentreras. Och det finns en alldeles förståelig politisk reaktion till det. Men det som, och vi i Norden, vi tycker att ja, omfördelning är nödvändigt och vi vill ha en välfärdsstat och inkomstöverföringar. Däremot att som Anna Kontula att förespråka att man sätter något tak för tillgångarna är precis fel väg att gå till väga, tror jag. Men det är väldigt svårt numera för en politiker som jag att liksom avgöra vad är den liksom goda mittenvägen här. Vi vill ha en fungerande marknadsekonomi. Men vi vill också ha en sån välfärdsstat som gör att den marknadsekonomi som vi har kan vara acceptabel, politiskt acceptabel för som väljarkåren.
Jag måste kanske presentera dig närmare för de som lyssnar, för att du har ju en bakgrund som socialdemokrat men är sedan många år tillbaka samlingspartist.
Ja, från 2015. Ja. Men alltså, jag är också nationalekonom och har funderat kring dessa ekonomiska systemfrågor i mitt livet ut faktiskt.
Mm. Sixten Korkman, då vänder jag mig till dig. Vad tänker du om det här att som vi nu preciserar det som Anna Kontula, som Johanna Vartiainen här nämnde, att Anna Kontula, riksdagsman, talar till exempel för att det skulle finnas någon form av sån förmögenhetstak. 10 miljoner skulle vara lämpligt, tycker hon. Att mer än det så borde man då så att säga ingripa.
Då tror jag det här jag tycker att det var alldeles bra som Mia sa, att det är en diskussionsöppning. Det är sätt att provokativt lyfta fram det faktum att vi har stora inkomstolikheter och de har ökat under de senaste åren i hela västvärlden. Mindre i Finland än på andra håll, men dock. Och vi vet ju att för det första är det ett faktum, för det andra har det mycket negativa effekter, både socialt och också för den ekonomiska effektiviteten i själva verket. Någonting som OECD och Internationella valutafonden bland annat har påtalat. Och det är ju någonting som kan åtgärda. Men om vi sen kommer in på att man inte får ha en förmögenhet över 10 miljoner, så då kommer vi ju in på ett ganska utopistiskt område. För att det tror jag inte att någon egentligen inbillar sig att är politiskt gångbart eller i praktiken genomförbart. Inte ens i USA, där vi har väldigt många radikala förespråkare för progressiv politik, har man gått så långt. Utan där talar man ju om att sätta en skatt på förmögenhet över 50 miljoner som Elizabeth Warren har föreslagit. Eller en hög marginalskatt på inkomster över en viss gräns på 70% nivå. Jag tror det var Alexandria Ocasio-Cortez som föreslog det. Och det är nog ganska nära vad vi de facto har i de nordiska länderna. Så att för oss är det inga speciellt radikala förslag, utan det är ju ganska nära nordisk socialdemokrati det de talar om. Men en förmögenhetsgräns på 10 miljoner, så det är faktiskt ganska radikalt. Och som jag sa, så det är en illusion.
Varsågod, Mia Haglund, jag sa att du vill.
Ja, nej, jag tänkte att... Att det var kanske inte ett förslag som kom från Anna Kontula, utan det var precis ett lyft från det här, från den här själva kolumnen som jag skrev i Ylioppilaslehti.
Precis, hon citerar dig.
Ja. Och det här, och det var som sagt menat som ett tankeexperiment på att hur skulle det vara, hur skulle det låta. Att kanske framförallt tänka på att... hurdana behov har en enskild person som inte kan täckas på en förmögenhet av 10 miljoner till exempel, eller kanske mer eller mindre, eller så att också börja liksom tänka på, vända på frågan så att säga, och tänka på att vad har vi för behov som ett kollektiv, som ett samhälle, och vad har vi för behov som individer. Att till exempel Thomas Piketty i sin nya tegelstensbok som kommer att utkomma på engelska nästa vår, men som har utkommit nu på franska, som det har skrivits ganska mycket om, så föreslår till exempel en 90% det här beskattning, förmögenhetsbeskattning på miljardärer. Och där är det ju sen då att dra linjen vem som är det, räcker det med en miljard eller ska man ha flera miljarder och så vidare. Men det är liksom detaljer att tala om det. Men det ser jag också som en provokativ diskussionsöppning från Pikettys sida och inte som ett policyförslag att nu ska det här anammas direkt. Men jag tycker att sådana här diskussionsöppningar behövs. Och till och med Financial Times kom ju ut nu i september med en stor det här artikelserie var det talas om att nollställa kapitalismen.
Johanna Vartiainen.
Ja, jag är en sån himla tråkig person att jag tycker att man ska ändå komma med öppningar som är på något sätt liksom diskuterbara. Och Piketty hade väldigt goda poänget och även i sin förra bok att progressiviteten i beskattningen i USA har kommit ner dramatiskt under årtiondenas gång. Så det har gått för långt i den riktningen. Däremot har det inte hänt så mycket i Finland. Alltså, och om man tittar på inkomstklyftorna och Gini-koefficienten, då är de... Den är oförändrad från slutet på 90-talet. Men den här principdiskussionen, den älskar jag. Och där måste man bara påpeka att om man som Mia och Anna, liksom ni anammar det här synsättet att vi har dessa rikedomar och nu gäller det att bara omfördela tillgångarna. Då finns det ändå en liksom ett väldigt... viktigt motargument, och det är det att de rikedomar och produktionsfaciliteter och alla som finns, de är inte konstanta, utan de är ett resultat av de incitamenten och privat äganderätt som finns. Och vi vet från den reala socialismen att den var bra att typ replikera den produktionen som fanns innan den bolshevistiska revolutionen, men det kunde inte hitta på något nytt, kunde inte innovera, och det är därför som den fallerar, eftersom allt vi ser, alltså fabriker och kaféer och forskning och allt, är ändå ett resultat av individuella strävande som beror på incitamenten, vilka innebär att man också kan liksom samla sig tillgångar. Så att, och det är därför som den goda mittenvägen är ändå att omfördela via beskattning och inte någon kommunistisk omfördelning av tillgångar eller planekonomi eller sånt?
Mia ville svara.
Jag tror inte att Thomas Piketty för det första kallar sig själv kommunist, även om han har de här eller sådär.
Det gör han inte.
Ja, precis. Så därför tycker jag också att det är lite att också kanske helt i sitt eget intresse dra diskussionen åt en annan sida att börja tala om realsocialism. Men det som har vuxit i Finland, om man inte talar om inkomstklyftor, men förmögenhetsklyftor. Och det är ju ett problem just det här med att det går ofta talas om samma sak, men det vet ju att det är ju inte samma sak med inkomster och förmögenhet, och att kunna verkligen beskatta förmögenheten är, tycker jag, en diskussion som vi definitivt behöver, för att också i Finland det här så enligt en uträkning som Seura tidningen har gjort, så det här äger 7 finska miljardörer lika mycket som 1,850,000 finländare. Så det är nog också en ganska stor förmögenhetsklyfta. Att man vill gärna diskutera det som om det är enbart i USA var det finns stora förmögenhetsklyftor. Men nu finns det ju också i Finland. Och sen så skulle jag vilja lägga till att det också finns liksom en dimension som är utöver bara den här förmögenheten, de här själva pengarna och kapitalet. Och det är en maktdimension. Idag i Hesari så det här diskuterar en norsk det här skatteforskare Guttorm Kjeldrup över hurdan maktkoncentration det blir i samhället när vi har ett ökande antal miljardärer eller ett ökande antal ett minskande antal människor med ett ökat antal kapital och ett ökat antal förmögenheter som sen nog använder också de här förmögenheterna för att säkerställa sig makt i samhället.
Vad säger du, Sixten Korkman, om det här med att beskatta förmögenhet och att vi inte pratar för lite om det?
Jag har inte några principiella invändningar mot det. Jag skulle säga att vi kan ju fundera först på att de stora och ökande förmögenhets- och inkomstskillnaderna beror på sådana faktorer som teknologin som leder till en polarisering. Det har att göra med globalisering. Det har att göra med de här teknojättebolagen som har en monopolställning och som undviker skatt mycket effektivt. Och det har att göra med att fackets roll har blivit lite svag i många av de här västländerna. Och då kommer vi just till det som Mia nu var inne på, att vi behöver framförallt ett internationellt samarbete. Att om du går in för en väldigt hård beskattning av förmögenhet bara i Finland, så flyttar rika människor utomlands. Och om vi går in för det som är på tapeten, en förmögenhetsskatt på över 1 miljard, och då sätter man gränsen ganska högt, då kan vi ju kalla det för en vihuriskatt, för jag tror vi har bara 1 miljardör eller 2 på sin höjd. Och de har alla samma släktnamn. Så det är liksom inte här, hos oss är det inte en nyckelställning, utan det här är en internationell problematik, och det är vårt intresse att man bekämpar penning, skatteflykt och sånt här. Men då ska det göras inom OECD, inom EU. Det är där vi har de aktörer som kan hjälpa oss. Sen kan vi nog Finland också. Och vi har ju gjort i Finland, tycker jag nog. Jag kan hålla med om att vi har också ökande, faktiskt nog ändå ökande skillnader också i Finland. Det beror på lite vilket tidsperspektiv man tar. Men från 1980 till idag så har det skett en betydande ökning i inkomstskillnaderna i Finland. Och det här ska vi nog bekämpa bland annat genom att satsa på barnfamiljer, fattiga barnfamiljer, och genom att ha ett gott utbildningsväsen och genom att ha socialskydd och relativt hög beskattning. Men som sagt, där har jag då fötterna på jorden. Guttorm, vad han nu sa, du hette den här norman. Han har nog rätt att money talks. Ja. Jag kommer ihåg själv satt jag i den här Hetemäki-skattegruppen till exempel, och som då föreslog vissa förändringar i företagsbeskattningen som inte gillades av människor med kännbar förmögenhet. Och när Jyrki Katainen, som då var finansminister, presenterade arbetsgruppens förslag, så sa han ifrån genast att han inte tänkt genomföra den. För då hade redan lobbyisterna hunnit övertyga honom att den vägen är farlig för Samlingspartiets understöd.
Men när vi talar här om rika människor, eller såna som sitter på extremt mycket av resurser, helt enkelt ekonomiska resurser, så du, Sixten Korkman, säger att från 80-talet framåt så har de här klyftorna ökat i Finland. Så om vi talar om kapitalismens väsen eller marknadsekonomins väsen, det är kanske 2 skilda saker, men delvis i alla fall samma sak. Så finns det liksom mindre solidaritet idag, vad anser ni, bland de som har mycket? Var det liksom bättre förr?
Jag måste säga att jag tycker att den här bilden är väldigt splittrad. Vi hade ju en rapport skriven av Anu Kantola och Hanna Kuusela, som gav en ganska obehaglig bild av de rika människor de hade intervjuat.
Ja,
men
nyligen.
Om man nu känner ett antal av dessa människor, jag tror både Johanna och jag känner säkert ett antal, så måste jag säga att det finns nog väldigt annorlunda människor också. Det finns de som uppskattar den finska välfärdsstaten, som är medvetna om att de har lyckats i sitt liv mycket tack vare det stöd de har fått av samhället, inte minst genom utbildning. Så att bilden är nog långt ifrån entydig. Det är olika människor de också, liksom vi alla är.
Har du läst den boken, Sixten?
Nej, men jag har...
När man läser det, då får du en mycket mer balanserad bild än
den som,
med den som framgång i den första mediala mottagningen. Där jag tycker att de verkar inte så onormala. Men de första journalisterna som hoppade på det kanske gav en snedvriden bild av boken. Men om jag får backa aningen till det som Sixten var inne på, att vi behöver internationellt samarbete. Det är lyckligtvis någonting som är i full fart, alltså igång inom OECD och EU. Och det är en sån generell sanning eller uppfattning att det har blivit allt svårare för rika individer att dölja och gömma sina tillgångar till skatteparadiser. Det är stort sett tack vare den här digitala revolutionen och sen lite paradoxalt tack vare Osama Bin Laden som gjorde att USA har haft en väldigt stark och liksom burdus politik nästan. De kräver att alla banker som vill vara verksamma i USA måste öppna upp alla sina konton i alla länder till amerikanska myndigheter. Så att generellt går man så småningom i den här riktningen och EU har en väldigt liksom ambitiös, ett väldigt ambitiöst program igång för att skapa ett rättvisare skattesystem där man inte kan, de stora bolagen inte kan fritt förfoga över var man visar sina vinster eller sånt. Så att på så sätt är världen inte på väg att bli sämre i det här avseendet, tror jag. Och det här 80-tals, du säger Sixten att inkomstklyftorna har ökat sedan 80-talet, men innan det hade de kommit ner ganska markant. Så att historiskt sett är Finland ändå, och när man jämför med andra länder, är vi ett ganska jämlikt land. Så att jag ser inte så mycket dramatik där. Men dramatiken är stor i USA när man tittar på Pikettys analyser exempelvis. Så i viss mån är denna diskussion en importvara. Så Mia, du strålar det här argumenten från den internationella debatten. Men här i Norden har det inte hänt så mycket.
Jag kan nog säga att jag håller med Johanna på den punkten att jag tittar nyligen på Bertelsmann Stiftungs index för social justice nummer 1 i Finland. Jag menar den bästa sociala rättvisan i världen så är i Finland och i Danmark och Sverige var det de tre länderna som var på nummer 1.
Mm, vad vill du?
Men det betyder ju inte att frågeställningen ska vara meningslös hos oss heller inte.
Mia Haglund.
Men samtidigt så ser vi det här. Sådana attityder som till exempel Yle kom ut med här för någon dag sedan när det hade varit en utfrågning över vad fattiga ska få äga och vad fattiga ska få ha. Och där ser man ganska ett hårt attitydklimat mot fattiga, att man ska inte få ha Netflix och man ska inte få ha allt som är utöver det helt basic minimum för att hållas vid liv kallas lyx för fattiga. Men att om man vänder det åt andra sidan och börjar ifrågasätta att hur den här rikedomar en enskild person ska få äga, att ska man få ha säg 20 liksom, lyxvillor runt om världen det här. Så då är det liksom känns att det är svårare att man blir mera det här kritiserad över att kritisera rikedom än över att kritisera det här fattiga och deras det här, vad ska man säga, att deras vilja efter att ha ett lyxigt liv om man vill ha Netflix i sin vardag. Så där säger jag också att det är ändå att det finns ett visst åsiktsklimat som jag tycker att nog ändå som behövs och att som behöver brytas också i Finland för att jag är till exempel det här med i och ser över Helsingfors stads budget för nästa år. Och nu är det ju där också att man ser att det finns jättestora hål i till exempel budgeten för social- och hälsovård. Det finns otroligt många behov som inte täckta. Och hela nämnden kom ut med ett gemensamt uttalande över olika behov som finns. Och där är det alltså alla partier som är med i den nämnden som uttrycker att det inte finns tillräckligt budgeterat. Så det här, så att att nu tycker jag ändå att det är viktigt att ta upp de här frågorna, att det är inte bara en importvara, utan det är en diskussion som också behöver föras i Finland, att hur den attityd vi har mot det här, mot olika behov som finns i samhället, och hur vi kan förändra på den dynamiken, hur vi också kan ge mer autonomi åt människor som har mindre inkomster. För det är ju också det handlar om. Att det är mycket talas om att det här ska vara en strävan efter att ta bort frihet från människor. Och jag säger det mer som att ge frihet åt en massa människor som idag inte har ett så stort levnadsutrymme och frihet. Och att ge mer makt och inte att bryta på en viss koncentration för att människor ska få ett bredare rörelseutrymme i sin vardag.
Ja, Johanna Vartinen sitter i Finlands riksdag och det där. Vad tänker du om den här utläggningen som Mia Haglund hade här nu? Hur skulle du åtgärda
det? Alltså, jag känner inte till den enkät som du hänvisade till, men
den var alldeles i dagarna, jag kan först kort återkröja. Det var bland annat det som jag också reagerade på, att fattiga till exempel skulle inte få ha ett husdjur för att det är en extra utgift att mata en katt. Typ.
Okej, okay, ja. Alltså det, hur ska man säga här? Å andra sidan är det så att socialförsäkringarnas reala köpkraft ändå är idag högre än någonsin, tror jag. Så att de ambitioner eller standarder som vi vill hålla oss till är någonting som evolverar i och med att vi blir rikare. Men den nationalekonomiska ingången till den här diskussionen är främst att det finns en oro i alla de nordiska länderna om drivkrafterna för att arbeta. Och alltså, jag skulle förstås gärna säga att alla har goda inkomster och friheter och är rika och sånt, men socialförsäkringssystemet måste ändå se till att drivkrafterna för att arbeta är tillräckligt skarpa och starka. Och jag tror att den oro som fanns uttryck i denna bok av Kantola och Kuusela. Och det är en oro som delas liksom bland socialpolitiker och nationalekonomer i Norden och i Europa generellt. Alltså vår stora utmaning är ändå att vi vill upprätthålla hyggliga standarder för individer som lever på inkomstöverföringar. Men samtidigt kan välfärdsstaten inte finansieras om de flesta inte försörjer sig genom att arbeta.
Nu är vi inne på ditt älsklingstema.
Oh, ja, och Johanna, det är det viktigaste temat. Det är därför som jag har gått in i politiken, så låt mig prata om
det. Visst, men om jag nu pinar dig ännu kring den här frågan. Att om vi är ense om det, att det är ett problem att det finns få människor som också i Finland sitter på väldigt mycket egen. Vad går smärtgränsen? Här talades det tidigare om att sätter man för höga skatter så flyttar de utomlands och bla bla bla. Men vad går smärtgränsen? Vad skulle du som politiker vara villig att göra för att en del av den förmögenheten skulle komma till allmänhetens, eller skulle delas mera jämt?
Ja, alltså då skulle jag främst tänka på offentliga tjänster. Alltså jag har inget emot att man beskattar tillgångarna för förmögenheten. Möjligen via fastighetsskatten mer än idag. Men det mest skrikande behovet på 20-talet kommer ändå att vara i hälsorelaterade utgifterna. Idag är, alltså när vi tittar på 20-talet, är vårt välfärdsåtagande inte finansierbart. Så att det är den koppling som är viktigast, tror jag. I Sverige exempelvis, man pratar om ett folkhem, men generellt är socialförsäkringssystemet snålare där. I Danmark har man god arbetslöshetsersättning, men där finns det också en sån ganska lite burdust tag om de arbetslösa. Man kräver att de tar jobb, och man tillåter inte att de lever på utkomststöd.
Men för att konkretisera till just den här tanken om att åtgärda det här ojämnvisa fördelningen, så då säger du alltså att du skulle kunna tänka dig en högre, att mera, alltså fastighetsskatterna skulle höjas.
Jo, men det är en sån generell nationalekonomernas favoritskatt. Men jag skulle faktiskt rösta för.
Är det samlingspartisternas favoritskatt?
Delvis. Alltså det är förstås också många som äger fastigheter och skogar. Och jag tycker att man borde utvidga det till skogmark och sånt. Men det är väldigt kontroversiellt i Finland.
Det är mycket kontroversiellt, ja. Visst. Det där, jag skulle gärna fråga Sixten Korkman samma fråga. Vad går smärtgränsen? Att om vi är ensam om det, att det jag tolkar det så att vi är ens om det, att det är förstås ett problem om det utvecklas ännu mer i den riktningen, att det är få människor som sitter på väldigt mycket förmögenhet.
Jag tror det är väldigt svårt att definiera någon gräns i termer av miljoner eller något liknande, men jag tror att förmögenhetsskatten är i princip helt acceptabel, men den är förknippad med väldigt stora praktiska svårigheter. Mm. Och jag kan inte annat än återknyta till den här internationella aspekten, att Sverige har numera ingen förmögenhetsskatt, ingen arvsskatt, ingen fastighetsskatt. Sverige blir något av ett skatteparadis, och det är ganska lätt att flytta från Finland till Sverige. Och vi har många finländare som har skrivit sig antingen i Schweiz, i Portugal eller i Sverige, och det här kunde lätt öka, så att det är en lite besvärlig väg. Jag håller med Johanna, och alla nationalekonomer tror jag egentligen tycker om fastighetsskatten, och det kunde ju göras väldigt progressiv så att den inte drabbar den gamla gumman som sitter med en liten stuga eller med till och med ett dyrare hus. Den kunde göras kraftigt progressiv, och det finns mycket annat man kan göra, men det där, men det finns ingen enkel schablonlösning, nej, utan vägen går i huvudsak nog ändå via internationellt samarbete för att man ska skapa förutsättningar.
Men du sa att det finns mycket annat man kan göra.
Man kan göra det, och även om man kan säga att barnfamiljen har det bättre i Finland än nästan någon annanstans, så skulle jag ändå satsa på barn väldigt mycket, på barnpolitiken. Det finns mycket att vinna, mycket stora samhällsekonomiska fördelar.
Men jag förstår inte hur det drabbar de som har mycket förmögen.
Nej, om vi talar om de allra rikaste.
Du kan ju inte ta Vihuris villa, sälja den och ge den till barnfamiljen. Så det, jag gör det väldigt enkelt.
Nej, men som sagt, den vägen tror jag inte särskilt praktisk i Finland, för vi har alldeles för lite miljardärer. Men i USA kan man faktiskt tänka sig att bredda skattebasen väldigt mycket genom att beskatta miljardärer. Hos oss skulle en sådan skatt inbringa väldigt lite, så det är ingen lösning.
Mm. Vad säger du, Mia Haglund? Tror du liksom fortfarande på marknadsekonomin som fungerande samhällsmodell? Hur skulle du vilja se den utvecklas?
Jag skulle vilja se att vi skulle börja tänka också på nya det här sätt att mäta, nya liksom mätinstrument över att vad vi behöver och hur vi vill se samhällelig utveckling.
Ursäkta väldigt mycket många gånger nu det här vad vi behöver. Vad är du då, vad liksom är du ute efter? Menar du på individplan vad var och en behöver? Eller?
Jag ser nog att vi samhälleligt behöver det här både en mer rättvis fördelning av resurser, och då tänker jag liksom både, alltså inte bara det här pengar eller förmögenhet eller kapital, men också på makt, vem som använder makt, vem som bestämmer, och på det här också vem som har rätt att utnyttja, vad ska jag säga, de naturresurser, alltså planetens resurser. Där lever vi ju också i ett samhälle som har ett tak på hur mycket vi kan utnyttja planetens naturliga resurser. Så för att liksom tänka om det som helhet, så tycker jag att vi behöver liksom ett arbete som har en ganska bred diskussion, som kräver både ekonomer och samhällsvetare och det här biologer och liksom allt möjligt. Men att vi behöver en mycket bredare samhällelig diskussion över att vilket håll vi vill se att vi går. Och jag tycker också att det ska liksom baseras på just det här med att ge människor mer autonomi och mer frihet i sin vardag. Och det här som Johanna talar om, till exempel, Johanna tycker att hemskt mycket om att tala om människor som lever på inkomstöverföring. Men vi har ju också ett helt fält av låglönearbete, av människor som är i arbete och är i heltidsarbete. Och ändå är i en ganska utsatt position, både när det kommer till tjänster, men när det kommer just till förmögenhet eller till att leva. Och det tror jag också att vi kommer att se en ökning av, just i och med det här, det som Sixten var inne på tidigare, när vi talar om teknologisering, när vi talar om automatisering, många arbetsplatser som kommer att försvinna, så ser vi ändå liksom, ser jag i ett sådant skräckscenario att man går mot mycket mer prekariserat arbete ännu än det som vi har idag, och ett avvecklande av våra samhälleliga säkerhetsnät, och sen att man får ut produktiviteten sen till den ökande produktiviteten som kommer av just teknologi och av automatisering till en bara väldigt liten skara människor som är de som äger sen de här kanske då teknologijättarna eller så vidare. Alltså det är som ett varnande exempel, säger man till exempel att en av världens rikaste människor, Jeff Bezos, som äger det här Whole Foods-kedjan till exempel i USA nu, det här tog bort rättigheterna till hälsovård för alla de som inte heltidsanställda. Alltså alla, man kan det här arbeta upp till 20 timmar i veckan för dem, men nu så tar man bort det här hälsoförtjänsterna som är en ganska stor sak i USA.
Nu talar du om girighet. Mm.
Ja, ja, men att jag ser att för att sånt här kommer att hända inom, eller kan hända möjligtvis inom ganska många olika fält, för att det finns en stor press på att just nedmontera olika slags liksom samhälleliga säkerheter som kostar pengar för människor, men också för människor som är i arbete, inte bara för människor som är arbetslösa.
Johanna har vilja inflika och svara på det här.
Alltså det är så i den här digitala ekonomin att det har en karaktär av winner takes all, just med, i och med att det finns dessa nätverkseffekter. Det är väldigt svårt för en ny Facebook eller för en ny Google att komma på marknaden, och det är därför som det skapas dessa enorma förmögenhetskoncentrationer. Våra konsumtionsvanor bara bekräftar detta. Du har här antingen en Google Phone eller en iPhone själv. Och det är just det som har gjort dessa individer så rika.
Men är det girigare än en sån här fabrikör var på 50-talet? Eller?
Nah, hur kunde jag veta det? Men en optimistisk vinkel på det här är att den digitala världen, och det är ett bra argument som vänstern skulle kunna utnyttja, till och med har jag pratat om det, att i den digitala världen skulle man kanske kunna förverkliga en lite äldre men realistisk vänsterdröm som Matti Tuomala förespråkat, att man skulle ha en individuell progressiv beskattning. Hittills har man tänkt att kapitalinkomsterna inte kan beskattas i samma skala som inkomsten, eftersom man kan alltid överföra kapitalinkomsten till någon annan eller sånt. Men i den digitala världen tror jag att det blir så småningom möjligt att genomföra en sån fullt individuell beskattning där en persons kapitalinkomster adderas på arbetsinkomsten, och på så sätt skulle man återigen öka åtminstone återhållsamt på progressiviteten. Det är något som låter sig göras, tror jag. Så att den digitala världen behöver inte alltid vara endast hotande. Och den här prekära arbetet exempelvis, i ljuset av statistiken har det skett väldigt lite förändring i det avseendet i Finland. Så att jag tror nog att man på 70-talet i Finland kommer ändå att upprätthålla ett ganska stort skatteintag, eftersom det blir en ren nödvändighet. Så att jag tror inte att de här farhågorna om en sån utveckling som går bara åt ett orättvist håll, jag tror inte att de kommer att besannas.
Så istället för att nu fokusera till exempel på ett förmögenhetstak på 10 miljoner, så ser du möjligheter med
tekniskt den nya, säger jag det. Om det skulle uppstå en... Jag tror att man kunde då sänka på beskattningen på arbetet, men addera kapitalinkomstskattet på det. Jag vet inte, Sixten, när du var i Hetemäki-gruppen, om den här inriktningen diskuterades alls, men den var någonting som några skatteexperter har hävdat. Matti Tuomala i Finland bland annat.
Absolut, och på lång sikt kanske det finns förutsättningar för det, men då får nog det internationella samarbetet gå långt, så att vi verkligen har det informationsutbyte som denna typ av beskattning förutsätter. Men annars noterar jag att till exempel Nobelpristagaren Peter Diamond och Emmanuel Saez räknar ut att den optimala skattesatsen i USA skulle vara över 70%.
Så att nu kan det vara hög. Vad menar du med optimala?
Nej, de menar alltså, en sådan som inbringar mest skattemedel utan att skada den ekonomiska tillväxten, förenklat sagt.
Okej.
Så att samhällen tål en ganska hög skattesats faktiskt, det är inte fråga om annat, utan så att vägen framåt går nog, som sagt, vi har ganska höga skatter, men i många andra länder, USA framförallt, så finns det nog utrymme för att skärpa beskattningen.
Tiden flyger iväg här. Jag skulle egentligen också gärna ha pratat lite om det som är väldigt populärt att diskutera idag på grund av den klimatkris som stöps av ett minus tillväxt, vilket har blivit ett sånt här nu. Men jag tror vi inte hinner med det idag.
Nej, vi säger bara att det är fel väg, men radikalism på det området är helt på sin plats. Det finns möjligheter att satsa kraftfullt på klimatpolitik och samtidigt också få ett rättvisare samhälle, men det kräver radikalism. Men minustillväxt är inte den rätta vägen.
Man ska inte försöka minska på tillväxten, man ska försöka rädda klimatet.
Här ska jag säga att just att vi behöver nya mätare. Att jag är inte heller helt övertygad om att vi ska gå med de mätare som vi har och bara kräva negativ tillväxt, utan att vi behöver flera olika mätare och flera olika mål som det här för att gå mot en mer hållbar framtid. Men jag tyckte det var fint det här med det som Sixten sa här till slut, med att just att det kräver en viss radikalism, den här hela diskussionen för att komma igång och för att komma vidare. Och nu säger jag att det i Finland även behövs det här en diskussion om just precis den här förmögenhetsbeskattningen. Att hur den går till i Sverige, så har ju statsminister Löfven redan förra året lyft fram att han ser möjligheter för att återinföra förmögenhetsbeskattning i Sverige. Så kanske det skulle kunna vara ett gemensamt nordiskt.
Det kommer inte att ske. Det är en enkel prognos.
Men oberoende så det här, så behöver vi hålla den diskussionen vid liv. Och jag håller med om att vi behöver radikalism.
Jag tackar er för att ni kom hit och diskutera ekonomi, rikedom och fattigdom här. Och vi får se vad som händer. Jag vet att budgeten manglas i riksdagen idag. Kanske vi till och med kommer in på sådana frågor. Tack Johanna Vartiainen, riksdagsman för Samlingspartiet, Mia Haglund, generalsekreterare för Nordiska Grönvänstern, och Sixten Korkman, ekonomisk expert i det här hänseendet, jag kallar det, fast du är pensionerad nu för tiden. Tack, en ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.